Du är nu välkommen att lyssna till en andakt som sänds från Missionskyrkan i Malmberget. Det är Rickard Appelqvist och Kristina Ståhl som svarar för sång och musik. Det är jag, Börje Gustafsson, som läser bibelordet och delar några tankar kring ordet.
Närma er Gud, närma er Gud, närma er Gud, och han ska närma sig er. Närma er Gud, närma er Gud, närma er Gud, och han ska närma sig er. Närma er Gud, närma er Gud, närma er Gud, och han ska närma sig er. Och han ska närma sig er.
Temat för söndagen som nu har varit var tro och liv. Det kanske också kunde stått som tema trons kraft. Och den text som mest har lett mina tankar inför den här andakten är från Markus evangeliets 12:e kapitel, verserna 41-44. Som handlar om änkans gåva. Jesus satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk la ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom det en fattig änka och lade ner 2 kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa: sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla andra. Det gav alla av sitt överflöd. Men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Och redan nu så här i början vill jag ställa frågan till mig själv och till dig som lyssnar på denna andakt. Vad får det egentligen för konsekvenser att äga en gudstro? Om vi går tillbaka till texten nu så är scenen i dagens text är Jerusalems tempel. Där Jesus hade satt sig ner mitt i vimlet av människor. Och närmare bestämt i vad som kallades kvinnornas förgård till templet. Och han ser verkligen vad som händer. Han ser varje människa. Och den här texten består i sin korthet till trots i 2 delar. Del 1 berättar att Jesus iakttar vad som just nu försiggår. Och del 2 kan man säga rymmer hans kommentar och värdering av vad han sett. Och han fokuserar nu på en enskild människas handling. Kvinnorna fick röra sig på sin förgård och hedningar och främlingar var bundna till utanförskap. Men här finns nu Jesus. Och bland templets olika skattkammare fanns en som var inredd för mottagande av folkets gåvor och avgifter. Den var belägen in till kvinnornas förgård. I den fanns det 13 kistor. En av dessa var avsedd för helt frivilliga gåvor. Och det är troligen den som avses här. Varje givare kunde således själv bestämma hur mycket man var beredd att ge. Detta givande hade således ingenting att göra med det i Mose lag påbjudna 10:e givandet. Av den här texten så kan vi förstå att det även på denna tid fanns både rika och fattiga människor. Jesus ser många rika ge mycket. De är generösa. De ger av sitt överflöd. Men Jesus kritiserar ju inte dem för detta. Men denna fattiga änka ger endast några ören. Men det var ju allt hon ägde. Hela hennes livsuppehälle. Och Jesu värdering är att änkans ören är mer värda än alla de rikas gåvor. Och i faktisk penningmängd är sådan påstående rent nonsens. Jesus ville egentligen tala om det förhållningssätt till pengar och materiella värden. Och här kommer en del av bergspredikans grundhållning fram. Det handlar om förtröstan på Gud. Den trons kraft som befriar från bekymmer och mat, kläder och pengar. Människan liknar himlens fåglar, markens liljor och gräset på ängen som Gud både föder och göder. Änkan förtröstar på Jesu ord och löfte. Hon söker först Guds rike i förvissningen om att hon ska få allt det andra som hon behöver för sitt dagliga uppehälle. Hon lyfts fram som ett normerande exempel. Många gånger är ansamlandet av rikedom det som premieras. Änkan som här skänker bort allt hon äger kvalar verkligen in i troshjältarnas historia. Hur kunde änkans överlevnad vara möjlig i fortsättningen? Men grunden för änkans handlande är den tro och tillit till Gud som hon äger. Hon vågade verkligen ge allt. Satsa allt hon ägde. Värdet av hennes i mångas ögon ringa gåva är så stort genom vad den är ett uttryck för. De rika vågar endast ge av sitt överflöd. Änkan hade uppenbarligen stark tro och övertygelse om att medlen skulle användas till goda ändamål. Hon gav till ett sammanhang hon själv var en del av. Jesus ger oss en påminnelse om att man kan ge pengar på olika sätt, både då och nu. Men många ger utav slentrian. Andra kan ge av plikt. Vissa kanske rent av ger för att imponera. Om de andra får se hur mycket jag ger, kanske de kan förstå vilken generös och godhjärtad person jag är. Jesus vill påminna oss om ytterligare ett sätt att ge. När han ser den fattiga änkan komma med sina småslantar framhåller han henne som ett föredöme. Hon ger ett offer. Det kostar henne verkligen något när hon ger. Hennes trygghet ligger inte i pengar, utan hos Gud. Att ge mer än man egentligen har råd med pekar på var man verkligen har sin trygghet och sin förtröstan. Hon ger ju av kärlek. Den kärleken är för Gud långt mer dyrbar än den summa hon kan bidra med. Jesus säger i Markus evangeliets 12 kapitel och den 33 versen att älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer. Att ge i kärlek och glädje, det ger välsignelse. Ofta när vi ger ställer vi oss frågan: vad får vi tillbaka? Men Jesus säger på ett annat ställe i Bibeln till den rike mannen: gå bort och sälj allt du äger och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Detta var och är oerhört svårt för människor då och även idag, tror jag. Men att handla i tro på Guds löften Det visar att Guds omsorg är sann. Allt vi fått är ju egentligen till låns. Vi får ingenting med oss den dag vi dör. Och vem är egentligen rik idag? Den som anser sig rik kan i själva verket vara fattig. I pengar och andra tillgångar är det lätt att mäta rikedom. Och kan jordisk rikedom ge en människa den djupa tryggheten och harmonin? Det viktiga är att först av allt söka Guds rike och hans rättfärdighet och ta emot honom i all hans stora kärlek. Guds kärlek till människorna gjorde att han verkligen ville i Jesus ge oss allt. Den är rik som i sitt hjärta har tagit emot Jesus. Jesu inbjudan att ta emot honom är alltjämt aktuell. Så vill jag göra några påståenden, och du kanske har många fler. Men jag säger så här, trons kraft är stor. Tron ger oss möjligheter. Tron berikar. Tron befriar. Tron ger oss trygghet. Tron bär oss. Tron hjälper oss att vara kärleksfulla medmänniskor. Tron ger oss ro inför framtiden. Tron gör oss rika. Tron förenar människor. Tron styr våra handlingar. Så tycker jag att du gärna kan läsa det som kallas för trons kapitel. Det står i Hebreerbrevet och det är det 11:e kapitlet där. Det är intressant att läsa. Mm-hmm. ska vi också be tillsammans idag. Tack Gud för att tron på dig betyder så mycket i våra liv. Tack Gud för att tron i våra liv hjälper oss att fungera enligt din vilja och mening. Så ska vi också tillsammans be den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Gud, ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Jag vill också be Herrens välsignelse över dig som lyssnar på andakten. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa i dig och över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Tack för sång och musik i andakten, så försöker vi återkomma nästa vecka. Gud välsigne dig. Amen.